There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
When people are happy with risk and embrace risk, then by definition, prices go high. When the cycle turns down, they generally sell at prices that are far too low.
This is not about getting more information. We live in a world where we have too much data.
I'm happy to report another stable quarter.
Välkomna till dagens avsnitt av Aktiesnack. I dagens podd så har vi med oss Magnus Andersson. Magnus är heltidsinvesterare och författare till boken Investera med rätt fokus, som varit lite av en succé försäljningsmässigt. Så varmt välkommen, Magnus.
Tack så mycket, jättekul att komma hit.
Magnus har under de senaste åren investerat med en väldigt koncentrerad portfölj och ägt flera framgångssagor såsom Evolution, Apple, Netflix och LVMH. Och har via sitt engagemang på Twitter och sin talang för att hitta bra bolag och sitt författarskap av både krönikor och böcker ackumulerat en följarbas på hela 30 000 följare på Twitter. I dagens avsnitt kommer vi prata om hur Magnus resonerar kring att vara privatinvesterare på heltid, hur han hittar bra bolag och framför allt kommer vi fokusera på lyxkonsumtionskonglomeratet LVMH som Magnus har ägt under flera år. Vi kan väl börja där, Magnus. Hur länge har du ägt LVMH och hur hittade du till bolaget från första början?
Ja, det är en ganska lång historia faktiskt, men jag har alltid varit intresserad av varumärken och sådana grejer. Även liksom när jag var liten tyckte jag att man kunde inte köpa grejer för man hade inga pengar. Men liksom, jag har alltid tyckt att det varit ganska fascinerande där man kan liksom arbeta upp ett varumärke som sen då ska försöka slå på någon marknad eller helst då globalt. Men samtidigt så är det så oerhört intressant hur lönsamt det kan bli. Och framförallt som är intressant för en investerare naturligtvis hur lönsamt det kan vara. Och jag tänker liksom, det har liksom funnits hela tiden det här. Jag menar, många varumärken idag är ju skapade de senaste 5-10 åren och sådär. Men många är ju liksom jättegamla och det är ju ingenting nytt på något sätt. Utan jag menar, redan liksom under medeltiden så var det ju de som var väldigt skickliga på att skapa saker som brände något litet bomärke i sin produkt då som man tillverkade där i Stockholm eller någon annanstans. Och de produkterna kunde man ju då sälja dyrare och de kunde återförsäljas dyrare också om någon ville göra det. Och från egentligen 2011 så var jag väldigt mycket inne i Apple då. Jag köpte min första Apple-dator på 90-talet då när jag var student och jag kände ju liksom den här grejen som vissa fnyser åt, men många andra känner igen liksom att Apples grejer är någonting annat än deras konkurrenters produkt egentligen. Men jag har liksom den här känslan för Apple och som folk uppfattar att de är en del av något. Framförallt i början när Apple kom med sina produkter och så hade man Apple-dator, det kostade skjortan, men det var ju någonting som var mycket roligare och det var liksom speciellt att ha en Apple-dator. Och så, de sålde ju till och med tröjor, kommer jag ihåg, som student gick omkring med när Apple stod det på så här stora vita college-tröjor med olika färgerna som de hade då på bokstäverna och sådär. Det var ju liksom någonting helt annat än liksom, Samsung och alla möjliga så här, Dell. Och
Apple är väl kanske det enda techbolaget som man kan hävda har ändå nått lite av en lyxbranding-stämpel,
eller hur? Det är lyxprodukter som de säljer. Som varumärke och sådär, man brukar säga liksom rent definitionsmässigt, det är ett löfte till ens kunder. Vi har det här varumärket och i och med att det varumärket sitter på den här produkten så lovar vi dig någonting. Och det kan ju vara väldigt fysiskt. Ja. Vi lovar att vi har liksom de bästa komponenterna och att de här håller. Eller att vi har de bästa garantierna. Eller vad det nu än är för någonting. Men det är också på ett mycket mjukare stadium. Och det kan ju många tycka är löjligt när man liksom går omkring med saker med ett visst märke på. Oavsett om det är kläder eller om det är ens telefon eller dator eller klocka eller vad som helst. Men jag menar, vi människor är ändå sådana att vi vill kommunicera olika saker till omvärlden. Och utan att på något sätt äga någon sån här LV-väska eller någonting sånt där, så såg man dem ju överallt när man var ute och reste och sådär. Man förstod ju liksom, det här är någonting som folk vill köpa. Dels för att det är bra naturligtvis, men väldigt mycket också för att jag vill visa att jag har råd, jag har koll, jag har den här snygga grejen och så vidare.
Och nu har du själv en LV-väska noterad.
Ja, flera stycken faktiskt.
Ja. Och Apple är ganska otroligt exempel också med hörlurarna för Apple. De är inga ljudspecialister och liknande, men det är ju ändå ett av världens största försäljningsmässigt varumärken, ja, i sig, bara absolut. Hörlurarna. Mm. Och där finns det ju hundratals olika att välja på, men det är bara på grund av att det är Apple och varumärket som gjort att de hamnat där.
Mm. Jag menar, jag tyckte liksom att precis på samma sätt jag blev intresserad av Apple då, för att jag, liksom, jag kände ju den här grejen då. Jag hade inte alltid varit trogen Apple, jag hade även ägt PC och sådär, det hade ont om pengar och sådär, men jag förstod liksom, grundtesen i min investering i Apple egentligen, det var ju att de har en väldigt, väldigt trogen kundgrupp och den växer över tid när folk får mer pengar och så vidare. Och den som skaffar det byter väldigt sällan. Det finns naturligtvis de som lämnar Apple, men det är många fler som lämnar deras konkurrenter och går till Apple än tvärtom. Och när jag började titta, det var i slutet av 2015, så och på den tiden jag bloggade på fundamentalanalysbloggen, så jag kollade upp det här när det började. Och när jag började titta på bolaget så var det precis den här känslan som man vill ha. För mig är det väldigt sällan så att ja, det står och väger hit och dit och sen är det någon liten grej som får mig att köpa, utan det, jag vill att bolag som jag ska äga ska verkligen ticka, om inte alla boxarna så i alla fall 9 av 10, och det gjorde LVMH väldigt, väldigt, väldigt tydligt. Och eftersom vi ska gå igenom det mer i detalj så kan jag ju liksom ta upp det, alltså att bolaget äger 80 olika märken, eller ja, om jag ska säga vad de då kallar hus då, maison, som då till exempel är Louis Vuitton och det är Christian Dior och det är liksom väldigt mycket annat, och det är väldigt mycket dryck då, som Moët & Chandon kanske mest känt och sådär. Och sen är det då, ja, klockor och ja, allting lyx av alla sort, till och med liksom lyxhotell och lyxbutiker och ja, smycken, egentligen allting sånt där. Men 50% av omsättningen och klart mer än 50% av vinsten, vad man tror i alla fall, vad man bedömer, för det talar man inte om, men 50% av omsättningen är deras fashion and leather goods, och där är ju då Louis Vuitton den allra största delen. Så man kan inte äga LVMH om man inte tror på Louis Vuitton, det, liksom, det funkar inte. Men det finns naturligtvis grejer som inte går bra inom LVMH också, men hela affärsidén egentligen då, som Bernard Arnault då, som är, ja, han är inte grundaren av de här olika delarna och så, men han är ju liksom mannen då, fransman för övrigt, och tredje rikaste i världen nu tror jag. Och hela hans idé är ju väldigt snarlikt Warren Buffetts, att använda kassaflödet i liksom väldigt bra verksamheter som har väldigt stabila varumärken, väldigt stabil intjäning. Använda det kassaflödet till att ja, dels dela ut naturligtvis, men i övrigt då köpa andra företag. Och det har han gjort nu i ganska många år. Liksom, sen,
vet du när han kom in i företaget?
Ja, 87 eller någonting. Mm. Det var alla möjliga turer där de slogs ihop där. Men han är ju liksom en väldigt skarpslipad herre. Han hatar ju att misslyckas. Han är, det är väl många som gör, men han hatar det mer än tror jag de flesta. Och han lyckas ju nästan alltid. Det var när han försökte köpa Hermès som det misslyckades. Men det misslyckades på ett sånt sätt att de här aktierna som de hade köpt när de började köpa bolaget, de steg ju väldigt mycket i värde. Så sen när de sålde dem så hade han gjort en rejäl affär. Eller en rejäl hacka ska jag säga på det. Så jag menar, men det är en väldigt speciell person också. Oerhört fokuserad och har ett fantastiskt sinne för vilka grejer som inte bara har funkat hittills utan liksom kommer att fortsätta funka.
Det påminner väl lite om Steve Jobs skulle man kunna säga, och de har väl inspirerats lite av varandra som jag har förstått det när jag har läst om det.
Ja, jag vet ju, Arnaud älskar ju att ta den här lilla anekdoten, han har ju sagt den så många gånger nu, att han träffade Steve Jobs på någon grej i USA för många år sedan, så hade ju då Jobs sagt till honom att, det var ju strax efter då att iPhone hade kommit, hade han sagt att jag vet inte om min iPhone kommer att finnas kvar om 50 år, men jag vet att man kommer fortfarande att dricka din Dom Perignon om 50 Precis. År. Och det, av naturliga skäl tyckte jag väldigt mycket om det, men det säger väl egentligen allting. Det är många saker som kommer och går egentligen, men om man tar då Louis Vuitton där, de skapades ju då utav ja, mannen Louis Vuitton på 1840-talet och gjorde egentligen ja, lyxväskor helt enkelt, koffertar och sådana grejer till överklassen som tyckte om att åka jorden runt på Sjuhaven eller ja, sedermera då Orientexpressen som nu LVM för övrigt äger också. Men jag kommer ihåg när jag tittade på det där och slogs utav hur konsekvent de har lyckats, trots att de, om man tänker liksom Frankrike från 1840-talet och framåt, egentligen globalt också, men vi tar liksom framförallt Frankrike och Europa då, de stora marknaderna på den tiden, och det har ju liksom varit dels krig med Tyskland på 1870-talet och det var statskupp och det var första världskriget och det var andra världskriget, men liksom företaget bara tuffar på. Helt enkelt.
Är det inte så att historien sträcker sig ända tillbaka till medeltiden?
Ja, alltså,
hur började liksom LVMH-koncernen?
LVMH-koncernen är ju liksom från 80-talet, de slog ihop lite olika, men nu kommer jag inte ihåg vad det heter, men det är någon av de här franska vingårdarna som anor till 1300-talet. Och det är ju liksom, det är helt otroligt egentligen hur vissa sådana här verksamheter, jag menar mycket då som Moët och sådär, den kommer ju från 1740-talet tror jag, någonting som Ruinart är väl det äldsta champagnehuset som finns. Och ja, det är liksom, det går tillbaka oerhört långt bak, och Arnaud har ju verkligen lyckats plocka russinen ur kakan. Han kanske inte fått alla russinen, men han har fått en väldigt, väldigt stort antal av russinen i liksom den globala lyxkonsumtionskakan. Det finns ju ytterligare ett par som är, ja, kanske lite kopior om man vill vara sån av LVMH, men
Kering, Moncler,
ja,
och andra lyxkonsumtionskonglomerat.
Ja, man kan ju inte ha, man kan inte ens kan äga allting, men liksom varje gång som han köper någonting ska man ju se liksom hur jäkla bra det var, liksom som Tiffany's då, som han sålde, när juveleraren i från New York, om man ska säga, som finns över hela världen nu. Senaste eller näst senaste köpet är ju också ett bolag som har funnits sedan någon gång på 1800-talet. Och ibland, i deras fall, väldigt lustigt då, att de kan egentligen sälja exakt samma produkt. För det finns ju liksom diamantringar och sådana som är exakt likadana. Men när man köper Tiffany så kommer det i den här Tiffany-blåa lilla asken då, som är jätteprestige naturligtvis att ges till sin... till sin fest med, eller som alltså man vill ska bli ens fest med och sådär på den amerikanska marknaden då. Och egentligen vart man än tittar så ser man väldigt, väldigt bra bolag. Nu ska vi inte liksom överdriva på något sätt, men det kan hända saker naturligtvis med LVMH också, men det finns ju ingenting som tyder på det, vilket gör att det känns som en väldigt bra basinnehav att ha, för det är väldigt diversifierat inom lyx, även om allting handlar om lyx.
Hur är det med de här lite mer nya förvärmen som de gjort, till exempel Rihannas Fenty Beauty och liknande? Har de också rullat på bra?
Ja, enligt vad de säger i alla fall. Ja, men de redovisar ju inte liksom på den detaljnivån naturligtvis. De bjuder ju inte på mer än vad de måste göra, liksom, kan man säga. Och de talar ju inte om hur mycket vinst det är på varje grej. Och de talar bara om hur de olika delarna. Sen kan de då kommentera. Men samtidigt, jag menar, vilken vd säger inte att det går bra? Liksom. Så är det lite svårt att veta egentligen. Men om man tittar på siffrorna, liksom, det är bara att ta senaste och näst senaste rapporten nu, liksom, det är ju helt otroliga siffror egentligen. Det är ju ingen tendens till att de skulle bromsa upp, utan de växer, och det är till allra största delen organiskt som de växer, även om de påverkas av valutor, och de påverkas naturligtvis av att de någon gång per år köper ett annat bolag.
Jag tänkte återkoppla lite till det du sa om livslängd på varumärkena. Jag ägde ju LVMH, men sålde det faktiskt när pandemin kom, vilket jag ångrar idag såklart.
Fy!
Men då kommer jag ihåg att jag gjorde lite research på de brandsen som rankades som topp 10 lyxvarumärken i hela världen då. Och då räknade jag ut att det var en genomsnittlig livslängd på de varumärkena på 140 år.
Och det är ganska lång tid.
Det är ganska lång tid. Men känner du till om det finns några andra outliers? Alltså, finns det några bolag inom lyxkonsumtion som har lyckats utan att ha en så pass lång livslängd? Eller måste man ha det?
Nej, det måste man inte ha. Det finns väl vissa såna här, ska man säga, det finns ju vissa tecken på att man kan lyckas och sådär. En grej som ofta kommer, det är det här när man har ett väldigt, väldigt tydligt stort märke på kläder och sådär. Bara pang. Det står liksom stort och liksom uppslaget sådär. Men de brukar ju ofta vara sådana som går upp som en sol och ner som en pannkaka, för att folk ledsnar liksom efter. Först är det jättehäftigt att ha det här när inte alla har det. Det här märket, Svea fanns det väl någon, ja, men det är sådana här grejer som har liksom
synts. J. Lindeberg för några år sedan.
Ja, men en del av dem har ju tendensen att tappa väldigt hårt när det inte längre är så cool att äga det. Men det, alltså det skapas ju hela tiden nya. Jag har ju länge nu varit investerare på liten skala i Hernö Gin. Kan göra lite spritreklam här, det är väldigt, väldigt god gin. De har ju lyckats väldigt, väldigt bra, framförallt att etablera sig i Sverige och också byggt ifrån grunden, när man säger det här med det var tanken när de satte igång då 2013-14 där, att man kunde tillverka gin liksom, och på allvar liksom, i Sverige, och inte liksom bara någon billig variant, utan liksom riktig prestige gin i Sverige och vinna en massa priser och sådär. det lät ju väldigt långsökt först liksom, när man hörde, när jag fick höra talas om en kompis där som var väldigt intresserad, så här, liksom, att, vad är det här? Men sen när jag började titta där också då, varumärkesintresserad som jag är då, så tyckte jag att de gjorde ju egentligen i princip allting rätt, de också. Och de har ju haft väldigt stora framgångar, framförallt i Sverige. Sen är ju exportmarknaden oerhört tung naturligtvis, för det är ju sån ginboom och det skapas ju gin i massor över hela världen och sådär. Så jag menar, det, den delen är naturligtvis mycket svårare, men de är ju väldigt, jag menar bara på de 6 år som jag har ägt dem så har de ju etablerat sig i Sverige på ett fantastiskt sätt. Jag menar, det var ju ingen som kände till det för några år sedan, och idag så är det ju liksom, ja, oavsett om man tycker om det eller inte, så liksom, eller tycker om gin kanske jag ska säga. För tycker man om gin så tycker man i regel om här nu. Men oavsett det så har ju väldigt, väldigt många hört talas om dem nu och sådär. Och det är egentligen det man har gjort. För har man väl gjort det här jättetunga, stora arbetet först och etablerat att det här är liksom den främsta svenska ginnen då. Dels, ja, dels försäljningsmässigt naturligtvis, men också i det här brand awareness, vad ska man säga, varumärkeskännedomsnivån då. Har man väl lyckats med det, då sitter man ganska säkert. Naturligtvis så måste man ju då vårda varumärken, men det är mycket, mycket lättare att vårda någonting som man har byggt upp. Det är ju liksom som att om man ska bygga ett stort hus, det är jättetungt, men sen att hålla på och fixa och putsa och måla lite grann, så det är ganska enkelt. Men jämfört med att bygga upp det så är det mycket enklare. Och jag tycker det är jätteintressant när man ser det, men de flesta misslyckas ju. Det är ju så, det är precis som med alla andra företag, alla andra verksamheter, så det mesta misslyckas ju. Men sen kommer det ju de som lyckas bygga upp det här liksom perfekta varumärket som
vad tror du att, vad beror det på om man lyckas eller inte med att bygga ett varumärke? För det är ganska många mjuka faktorer och ganska, det är ganska kvalitativt. Det är svårt att sätta fingret på det.
Det är jättesvårt att veta. Jag är absolut ingen expert på varumärken på det sättet alls. På den grejen. Jag läste marknadsföring som huvudinriktning på företagsekonomin en gång i tiden, så jag är liksom lite koll. Men det, jag tror liksom, i grund och botten så handlar det om att man ska liksom appellera på folks känslor och sådana saker. Att det ska kännas bra att ha den här grejen, oavsett om det är en penna eller en klocka eller vad det är. Men ja, jag tror inte att det blir lättare över tiden när det liksom har kommit så pass mycket och sådär. Jag menar, tänk bara hur många nya klockmärken det finns av alla slag. Det är inte särskilt många av dem som, en del överlever ju naturligtvis, men det är väl väldigt, väldigt få av dem som blir liksom ikoniska och liksom status och sådär. Det gäller väl att hitta liksom precis den här grejen som håller över tid, att det här, det är klassigt, det här är snyggt och så vidare. Men det, ja.
Jag gjorde faktiskt samma grej på klockmärken när jag räknade på livslängden på toppvarumärken. Mm. Jag kommer dock inte ihåg den genomsnittliga livslängden på dem, men det var också väldigt länge.
Ja. Jo, men det är ju så, jag menar, det är ju, vad ska man säga, det är kontroversiellt när man säger så här, eller många kan ju störa sig om man säger att det där går inte att flytta på. Men jag menar, nu Rolex då ägs ju, bara som ett exempel, ägs ju av en stiftelse, så det är lite annorlunda på det sättet. Men i grund och botten är det ju samma sak. Hur konkurrerar du ut Rolex? Mm. Ja, men det är ju i princip omöjligt. Det är ju verkligen i princip, om inte helt omöjligt. Jag menar, vad ska hända för att ett sånt varumärke ska försvinna? Det är ju liksom, det går ju inte. Du kan ju liksom, visst, försäljningen av Louis Vuittons väskor och Moët champagne och sådär, det är klart att det varierar, och sen kommer det en läskig pandemi och ställer till det under en period och sådär. Men jag menar, det går ju inte, det försvinner ju aldrig någonsin. Liksom. Det kommer ju alltid att finnas där. Det är svårt att tänka sig vilken skandal det skulle krävas för att något sånt skulle liksom skys av marknaden, mer än kanske då under en viss period eller något sånt. Men jag menar, det är ju i princip omöjligt, det kan man ju säga. Jag menar, LVMH kan i princip inte gå i konkurs, med mindre än att någon liksom aktivt skulle liksom ta över företaget och köra i botten, men det har jag svårt att tro. Liksom.
Hur konjunkturkänsliga tror du att de här LVMH-varumärkena?
Det är mycket, mycket mindre än vad man tror. För det är egentligen den vanliga kritiken, att man säger jo, men nu är det på väg mot lågkonjunktur och så vidare. Men ja, man kan, ja, det finns ju alltid något man kan anknyta till Apple då, men till exempel Apple sjösatte ju iPhone 2007. Och då kom ju då krisen där 2008 och sådär, och aktien slaktades. Ja, man trodde ingen människa skulle ju liksom ha råd att köpa så här dyra mobiltelefoner. Och man liksom hade skräckvisioner om hur liksom nya depressionen skulle komma där och i finanskrisens spår och sådär. Men så blev det ju inte. Det är klart att det hackade lite igen och så, för att för att det blev en kris i världen, men sen gick det ju jättebra och jättesnabbt. Och egentligen, vi kan ju, ja, vi har ju väldigt färska siffror, eller man ska säga, för vad som hände då under covid där under 2 år. Och det blev ju ett tydligt hack i kurvan för LVMH. Jag menar, de säljer ju väldigt mycket taxfree och så över hela världen. Det blev ju inte mycket av det naturligtvis. Turisterna uteblev i Paris, där de ju naturligtvis, och på andra ställen då, deras, alla deras fina butiker och så där. Och det var ju övergående på alla sätt och vis. Och grejen är ju att många av de här produkterna som de säljer, det är ju sån här som är kanske, ja, fel att säga affordable luxury. Det är det kanske inte riktigt, men det är liksom såna saker som, ja, vad ska man säga, övre medelklassen har råd i de flesta fall att köpa. Sen säljer de ju en del riktigt dyra grejer. Men om man tänker liksom en 30-35-årig kvinna som har bra lön och så vidare, har ju råd att köpa en väska för 15-20 000 kronor. Och förmodligen så tycker hon att det är liksom någonting hon verkligen vill göra. Det kommer ju liksom inte att påverkas. På den stora bredden kommer inte det att påverkas så jättemycket utav om det blir lågkonjunktur och så. För att det är ju liksom, den vänder sig ju till personer som har mer pengar än vad de behöver egentligen. Det är inte i första, och det är cyniskt naturligtvis när man pratar det, men det är ändå så det funkar, att det är inte i första hand de människor som har god ekonomi naturligtvis som lider när det blir lågkonjunktur, utan det är väldigt mycket de som blir friställda då, som har enkla jobb och lever på betydligt mer på marginalen, och de köper ju inte de här produkterna. Men det är bara så det är. Det låter kanske inte så fint man säger det, men det är ju så. Och jag tror att den stora grejen egentligen med alla liksom de bästa, oavsett vem som äger dem och vilka märken det är, men om vi tar Rolex då, för som ingen äger då, kan man ju säga att ett sånt märke lever ju väldigt mycket på att de har en begränsad tillverkning. En tillverkning som naturligtvis ökar över tid, men efterfrågan ökar ju snabbare än vad tillverkningen ökar. Och då finns ju hela tiden det här stora trycket. Det är därför liksom folk skriver upp sig på väntelistor i många herrans år och försöker liksom bli polare med handlare för att komma åt de här. Men det här är ju något helt annat än nästan allting annat man kan köpa. Om du går in i vilken butik som helst där man, ja, jag säger i princip vad som helst. Så även om det kanske för vissa saker som bilar och så där ibland blir lite längre leveranstid och så vidare, men grejerna finns ju ändå på något sätt. Men så här riktigt eftertraktade grejer och liksom de mest populära väskorna då, oavsett om det är Louis Vuitton eller om det är Hermes eller något sånt där, de tillverkas ju inte i liksom den mängd som egentligen finns efterfrågan. Och det gör ju att de kan liksom driva på produktionen och sådär, men de vet hela tiden att grejerna säljs. Och då har du ingen inkurans. Men det klassiska, alla vi som någon gång har jobbat med verksamheter som, där man har haft ett lager där saker och ting blir liggande, om man ska gå där och bestämma, ska vi skriva bort det här? Vad ska vi göra? Liksom, och jäklar, det där, vi väntar nog till nästa kvartal, det blir lite för mycket. Den grejen finns ju inte när de säljer grejer som där allting egentligen säljs. Och det där är ju, det är oerhört, oerhört bra.
Tänker du att exklusiviteten för Louis Vuitton kommer att ebbas ut lite? För det bara växer och växer och växer, och det har blivit väldigt, väldigt stort nu. Tänker du att det finns någon form av tak på hur länge det faktiskt kan vara så exklusivt som det betraktas idag?
Nej, men inte så länge som de vårdar varumärket. Skulle de börja schabbla med det? Man kan ju återigen anknyta då till Apple där. De hade ju en väldig press på sig att de skulle någon gång komma med. Ja, det blev så besvikelse varje gång de hade presentation, om vi snackar nu typ så här 2012, 13, 14 och sådär. Att de inte kom med den här lågpris iPhone som alla väntade på liksom. Och det skulle göra att försäljning, antal enheter skulle öka och sådär. Men de höll ju emot det där väldigt mycket. Sen kom de med en variant då, C-varianten som hade plastbaksida. Men den sålde ju inte speciellt bra, för det var ju inte den där riktiga känslan. Och sen har de ju egentligen inte gjort det så mycket överhuvudtaget, för de har inte behövt det, utan de har liksom legat hela tiden i övre spannet. Och det vore ju helt vansinnigt för, jag menar, oavsett om det är Louis Vuitton eller något klockmärke eller egentligen vad som helst som har liksom ett väldigt starkt varumärke, att börja devalvera det. Jag tror det var väl när, jag minns inte, var det Porsche 924 eller någon av de där som kom på 80-talet, de skulle göra en billig Porsche som de sen drog tillbaka. Nu kan andra sånt här mycket mer. Men jag kommer bara ihåg det där när man intervjuade någon för väldigt länge sedan som berättade varför man hade slutat med den där modellen, för att den liksom urvattnade varumärket lite grann, som man ju, som är deras stora tillgångar. Men om Porsche skulle börja sälja bilar i liksom 250 000 kronors klassen, det skulle ju skada varumärket väldigt. När man investerar i såna här saker så måste man ha förtroendet för ledningen att de inte ska försöka jaga så stora intäkter som möjligt och sänka marginalen. Och det är också det som har varit lite farligt ibland när olika märken köps upp och så. Vad kommer nya ledningar att göra? Liksom en amerikansk stil på det hela, att vi ska liksom blåsa upp intäkterna så mycket som det någonsin går, för då kommer marknaden alltid att älska oss och så kommer mina optioner här, ledningens optioner kommer att bara stiga. Men, men det är ju också fördelen då med om man äger vad som egentligen är ett familjeföretag som LVMH. De äger ju majoriteten själva. Det är att de har ju inget intresse för att börja urvattna något varumärke. Men de är ju redan miljardärer och så. Jag menar, de har ju precis det motsatta intresset egentligen. Och om man tar så här extrema liksom lyxvarumärken som Patek Philippe, det ägs ju av en familj som ägt dem sedan 30-talet, familjen Stern i Genève. Och de har ju börjat uppvakta då enligt rykten väldigt mycket av LVMH och av andra, alla möjliga liksom, så här, till och med riskkapitalbolag som har varit beredda liksom att slänga upp en väldigt massa miljarder kronor för det här bolaget. Men de har ju inga incitament överhuvudtaget att göra det. De tillverkar någonting i väldigt låg upplaga som är liksom det främsta i sin klass. Varför skulle de vilja göra det? Och jag kan tänka mig, om nu kommer det aldrig ske, men om LVMH skulle ha fått ja då på att köpa Patek Philippe, de hade ju vårdat det som den kronjuvel som det skulle ha varit för bolaget, och skulle aldrig kommit på liksom, nej, men nu kör vi liksom 20 000 kronors klockor här och försöker öka intäkterna. Men det är en förtroendefråga, för jag menar, det är egentligen bara det, och ja, om man skulle ha någon riktigt stor skandal, att man betett sig väldigt oetiskt, det är egentligen bara det som är liksom risken för om man har riktigt inarbetade varumärken.
Ja, det är det som är så himla fint med lyxkonsumtion, att ett högre pris och högre marginaler kan ju faktiskt göra så att bolaget har en bättre konkurrensfördel.
Ja, det säger ju Arnaud också. Jag menar, han har flera gånger sagt i intervjuer och sådär att vi känner ingen som helst mattning av efterfrågan när vi höjer priserna. Mm. Och det är en väldigt viktig del av det hela. De måste ju höja priserna hela tiden, för att nu har vi en högre inflation. Men vi tänker att vi har en mer normal inflation nu på 2% eller någonting sånt, och de höjer priserna med 8-10% per år. Jag menar, det är... Man kan fortsätta göra det, det är ju oerhört.
Jag tänkte på Apple bara, de har ju lite annat incitament också att faktiskt sälja fler enheter om de nu skulle göra det genom att sänka priset, för de har ju också mjukvarudelen i så fall, så de i så fall skulle generera kanske mer intäkter på.
Ja, men de har ju helt klart gjort valet att inte göra det, utan att behålla, ligga hela tiden i toppen och vara det här eftertraktade märket som många fler skulle köpa om de bara hade råd, men det är ju ganska mycket.
Ja, men en ganska intressant anekdot där är, jag kommer ihåg Jersey Shore, serien som gick för ungefär 15 år sedan när folk var ute och festade på ett ganska trashigt sätt. Då hade ju många där Abercrombie & Fitch på sig
som kläder.
Ja, det var nog mer populärt bland de lite tonåringar och så.
Okay, ja.
Men då betalade Abercrombie & Fitch deltagarna där för att inte ha på sig deras kläder. För att även om det spreds ut till massa människor så tyckte de att det gav helt fel varumärkesbild till världen. Så det är liksom så, de betalade för att det inte skulle vara någonting som spreds på grund av att det spreds på fel sätt.
Ser du fejkvaror som en möjlighet eller risk för LVMH? För jag tänker att det kan vara lite av en möjlighet i termer av att det finns mycket tillväxt kvar att hämta där för LVMH och andra lyxkonsumtionsbolag. Och en risk i termer av att fejkvaror just nu då stjäl inom situationstecken en del av bolagets försäljning på svarta marknader.
Nej, men det är nog både och det där. Jag menar, det är klart att de förlorar på att tillverkas billiga och ibland bra dessutom kopior av deras produkter i Kina och säljs och sådär. Men samtidigt så det kan ju också vara lite så här instegsköpet där. Jag menar, så måste det ju vara rimligtvis, att det finns en del liksom, ja, man åker på en resa och så ser man en kopia och så köper man den och sen får man lite bättre jobb och lite mera pengar och kanske, ja, fast jag ska ha det här grejen, jag vill ju ha den riktiga och sådär. Så jag tror det kan vara både och. Det verkar ju som att det är liksom inte... Det är inte den produkt riktigt som kopiorna i de här fallen, även om de kan göras bra i många fall, så är de ju fortfarande kopior. Och den som vet ju, ser ju. Liksom. För att det, jag läste på nämligen om det där här förut, för några år sedan, om hur man kan se, ja, framförallt då på Louis Vuitton-grejer och sådär. Och det är ganska tydliga saker, även om man gör liksom, så det ser väldigt likt ut. Så den som vet kan se det där utan problem. Och jag tror inte liksom att en person som har råd att köpa det riktiga egentligen skulle vilja ta den risken och liksom bli lite avslöjad. Eller jag förmodligen avslöjad utan att någon säger något. Utan man ser bara, du, ja, snygg väska du har där liksom. Och det känns inte som att jag, sen vissa saker, det är just väskorna som det är frågan om där. Jag menar, andra saker kan ju inte liksom kopiera champagne och sådana grejer. Det har jag aldrig hört talas om. Det finns säkert på någonstans och sådär, men liksom det är just den delen som i sådana fall är utsatt för det om man tar LVMH.
Och samma fråga då, fast riktad mot second hand-marknaden. Är det en risk för LVMH att allt fler köper begagnat?
Nej, det tror jag inte alls. Utan jag tror det är en fördel att det finns en stark andrahandsmarknad. Precis som med bilar och klockor och allt sånt där. Man kan ta bra betalt. Jag menar så här, Volvos värdevara. Så nej, gammal reklamfilm, inte vet jag, från 50-60-talet som de körde med. Att folk kunde ta att en Volvo då till exempel. På den tiden var ju... Ja, det är ju så inte idag kanske, men på den tiden var det en väldig investering för en familj att köpa en Volvo. Men allt sånt där blir mycket lättare att ta om man kan sälja det. Liksom att, ja visst, risken är väl egentligen värdeminskningen på den här om jag skulle känna att jag inte vill ha den egentligen. Så jag tror det är totalt sett en jättebra grej att den finns. Och om man säljer så lär man ju fortfarande byta upp sig till någonting nyare. Men det kan ju vara en del av finansieringen av det nya köpet man gör från det märket. Om vi tror liksom på att det här, folk är trogna sitt varumärke och sådär. Som man liksom tycker om och förknippas med och synas i och sådana grejer. Så det tror jag nog bara är bra. Men jag tror det här, alltså, jag kan inte riktigt säga något säkert.
Nej,
det bara känns som att jag tycker jättemycket om när man kan sälja grejer. Jag har sålt jättemycket saker. Som en del har varit väldigt dyra. Och det känns ju jättebra. Jag håller på att byta bil nu precis. Och jag sålde den gamla häromdagen. Och där kändes det ju jättebra när jag hade en bil som var lätt såld. För att den är eftertraktad. Det var ju väldigt skönt liksom, mot hur det var en gång i tiden. När jag hade betydligt mindre eftertraktade Saab 9-3. Och som jag försökte sälja och sådana grejer en gång i tiden. Och jag tror att det är en jättebra grej. Jag kan inte liksom tänka mig, jag kan inte föreställa mig att på totalen att det skulle vara negativt på något sätt. Att det är en stark eftermarknad. Andrahandsmarknad på det. Då.
Och den här veckan sponsras vi av Pinpoint Estimates. LVMH är ett bolag som Magnus Andersson följer väldigt noga och är väldigt kunnig inom. Men det finns ju ett annat bolag som Magnus kanske är ännu lite mer känd för. Kan du gissa vad vi pratar om för bolag, Magnus?
Kan det vara Evolution?
Det kan vara Evolution. Man skulle ju nästan kunna tro att du är synsk.
Ja, det var inte så svårt att gissa. Men Evolution kom ju med sin rapport för Q1 för några veckor sedan. Och vi tänkte passa på att diskutera rapporten tillsammans med vår samarbetspartner Pinpoint Estimates.
Och Pinpoint är ju, för de som inte känner till det, en plattform som sammanställer förväntningar inför noterade bolagsrapporter. På Pinpoint kan alla som är intresserade av aktier, precis som vi och Magnus Andersson, dela med sig av estimat inför till exempel Evolutions rapport. Och när man har gjort det så får man ta del av vad då alla andra tror inför rapporten och Pinpoints egna konsensus som de då kallar för Pinpoint-snittet. Helt gratis.
Precis, och Pinpoint-snittet kan man som investerare bland annat använda sig av för att få en bild av vilka förväntningar som finns inför rapportsläppet. Evolution hade nu inför Q1-rapporten ett Pinpoint-snitt baserat på 155 investerares estimat. Och efter rapportsläpp visade sig att marknadens förväntning, det vill säga Pinpoint-snittet, på nettoomsättningen slogs med 3%. Och förväntningarna på vinst per aktie slogs med hela 11%, vilket bidrog till att aktien stängde plus 11% på rapportdagen.
Precis, och det där är ju väldigt intressant data att ta del av som investerare. Och jag tänker att vi fortsätter med Evolution i fokus. Och i och med att vi har just Magnus Andersson med oss i studion så tänkte vi tillsammans också med Pinpoint kickstarta en tävling där man kan vinna Magnus bok Investera med rätt fokus. Allt du behöver göra för att vara med är att registrera ett konto på pinpointestimates.com och lägga ett estimat på Evolutions nästa kvartalsrapport.
Yes, Pinpoint lottar ut 2 böcker och tävlingen avslutas den sista maj. Alla kan vara med och tävla, oavsett om man har aktier som intresse eller jobbar med aktier på heltid. Så gå in på pinpointestimates.com och estimera Evolution så kanske du får lite härlig sommarläsning.
Vi säger stort tack till dagens sponsor, Pinpoint. När jag själv investerade i LVMH så var en ganska stor del av min tes att bolaget rider på digitaliseringen fast de inte tillverkar liksom några teknikprodukter. Det vill säga via till exempel social media. Mm. Att folk nu har ett mycket större fönster att visa sina produkter på.
Ja, absolut.
Är det här någonting som du... som har varit en del av din tes och tror du mycket på?
Ja, men alltså, det är absolut, det är jätteviktigt för alla de här märkena att synas. Och framförallt viktigt är det ju när de får så mycket gratis reklam.
Precis.
Eftersom jag vet, jag kan inte svara på om jag liksom Louis Vuitton eller de andra delarna betalar människor för att synas, men jag tycker det är ganska, jag tror inte att det är så mycket är det, utan det är framförallt de här unga icke-etablerade märkena som betalar Rihanna att lägga upp en Insta-post liksom med den här produkten eller någonting
jag
sånt.
Jag tycker att folk självmant liksom vill kanske köpa ett plagg för att kunna visa upp det också.
Ja, och då ja, har men du det, sociala medier för det. Det är väldigt mycket det. Mm, titta ja. Vad jag köpte nu. Precis liksom. Titta vad jag har råd med och vilken bra smak jag har och så vidare. Det blir en otrolig effekt som går inte ens att föreställa sig på den tiden innan social media. Det, visst, man kunde ju se kändisar kanske i skvallertidningar eller någonting sånt gå med någonting. Men det är naturligtvis en enorm effekt.
Och det är också en väldigt tacksam marknadsposition att inte behöva oroa sig för teknikskiften men ändå rida på digitaliseringstrenden.
Ja, absolut. Det, är ju, det enda man efterfrågar det är ju liksom det här som jag tycker så väldigt mycket om. Då, så här, skrev väldigt mycket om i min bok också det här med att jag tycker så mycket om digitala affärsmodeller. Det är ju liksom den ännu bättre liksom på en, om man ska jämföra dem då, att man säljer bara ettor och nollor och sådär och inte har något lager och inte, ingenting kan förstöras och så vidare. Det kan man ju säga att det saknas ju rätt mycket den typen av grejer inom LVMH. Jag vet att de lustigt nog de har sålt lite, eller de har någon sån här, ja, sedan ett par år när de ska sälja deras produkter eller jackor och sådana grejer digitalt till olika dataspel och så här, så att man kan köpa dem för en väldig massa pengar för att ens karaktär ska kunna springa runt i det varumärket, eller vad man ska säga, deras kläder då i digital form. Men det är ju totalt på marginalen, det har ingen betydelse alls. Men det, om man ska säga så, liksom, LVM, det är liksom det enda som jag saknar i det bolaget, att de inte har den typen av strömmar. För det blev ju väldigt, väldigt viktigt för Apple att man då som sagt byggde upp den här servicedelen som nu bara växer och växer och växer och växer. Det är inte bara växer utan växer så oerhört lönsamt för att de här garantierna och mjukvara och alla sådana saker, de kan man ju, ja, kostnaden för dem är ju så otroligt mycket lägre jämfört med, men det kostar ju ändå ganska mycket att tillverka en iPhone och en iPad och så vidare, men ju mer man har utav det, och det gäller egentligen för alla bolag, så tror jag att kan man liksom se de här digitala strömmarna och sådär, så är det ju framförallt om de verkar växa i dagens som världen ser ut nu, om man har en växande sån verksamhet, så är det oerhört intressant helt oavsett vad det är för bolag.
Jag tror faktiskt att Apple är världens största SaaS-bolag. Alltså de har så många, de har så många prenumeranter på den här iCloud-förvaringen så att de i kvantitet. Mm.
Ja, det är bara att se vad de har gjort också både för Microsoft och för Amazon när de, ja, och många Google och många andra liksom. De där delarna växer så in i helsike och de växer oerhört lönsamt, så det är ju liksom, om man inte tittar på det som dagens liksom värld ser ut nu, och det kommer ju inte att ändras i första taget, det kommer ju aldrig säkert att ändras, så om man inte liksom tar den typen av grejer på allvar som investerare och söker efter sådana saker, då missar man mycket. Man kan naturligtvis tjäna hur mycket pengar som helst på helt andra grejer också, men ja, som världen ser ut idag så är det verkligen någonting man ska hålla koll på.
Men det finns ju flera peers till LVMH, såsom Kering som bland annat äger varumärken som Gucci och Balenciaga. Vi har ju L'Oréal som är en annan fransk lyxvarumärkeskoncern, och Italien finns ju till exempel Moncler och Campari som bland annat då äger Aperol. Så det finns väldigt många olika lyxvarumärken och lyxkoncerner. Varför har du snöat in dig så mycket på just LVMH?
Ja, men det var egentligen att de var störst och såg stabilast och bäst och sådär, men sen som jag sa, det är ju också väldigt mycket, precis som Apple var ett bett på ledningen där då, både gamla ledningen och Tim Cook idag, så är det här ett bett på att Arnault och, ja, sen så småningom hans son då liksom kan styra skutan på ett jättebra sätt. Så jag menar,
jag, nu är han dock 73 år.
Ja, men inte så gammalt. Men han kan ju... Men han är ju inte... Han
kanske blir som,
ja, precis vad jag tänkte.
Han
är ju inte liksom tycka att nu ska jag sitta här i parken och mata duvarna istället för att styra Europas största företag. Så jag tror jag nog att pojken, som ju är väldigt ung fortfarande dessutom, jag vet inte, han tror han blir pappa sent, eller uppenbarligen blir han pappa sent, kommer att ta över närmsta åren om ingenting oväntat skulle hända. Men jag tycker också att en gång i tiden så brukar jag liksom köpa både, jag kommer ihåg en gång för länge sedan jag köpte både Nordnet och Avanza, och sen sa jag, tusan, äger jag båda, för jag får liksom bestämma mig, vilket tror jag mest på utav de här, liksom hålla på och helgardera sådär. Jag tror inte på på den grejen. Sen kan man göra fel, man kan ju välja, liksom, välja fel bolag, men jag tycker liksom, och framförallt om man har väldigt så här mycket som jag då älskar det här med att fokusera och sådär, då ska man ju, tycker jag, de få bolag man äger, oavsett hur många det nu är som man är bekväm med att äga, så är det ju en oerhörd fördel om de är i väldigt olika branscher. Jag menar, köper du tre olika lyxvarukonglomerat eller de som bara liksom tillverkar en sak, men i det skiktet, då har du ju inte mycket diversifiering alls egentligen, för då har du ju allting i precis en bransch, och sen kommer någonting och drabbar den branschen, så är det ju väldigt illa. Men om du liksom äger tre bolag, men de är i riktigt olika, även om de kanske har liknande affärsmodeller, men de håller på med väldigt olika saker, så har du ju liksom en riskspridning som är, ja, tycker jag, väl klass med om du skulle äga många bolag i lite allt möjligt sådär, men inte har riktigt lika koll på.
Trots att man bara har fyra bolag i portföljen?
Ja, eftersom du har mycket bättre koll på de bolagen. Så det är ju det är ge och ta där. Jag menar, man kan ju alltid säga att det är sån risk att äga några få bolag. Om du kan lägga all den tid, de allra flesta har ju väldigt begränsad tid att lägga på sina investeringar och sådär, men kan du lägga den tiden på fyra bolag istället för 18? Jag menar, det är en otrolig skillnad på hur mycket. Och dessutom kanske bland dessa bolag så äger man väldigt olika, eller väldigt olika vikt på dem också. Det gör ju också att du garanterat, av ren självbevarelsedrift, så har du mycket bättre koll på det bolag som du tror mest på och du har lagt mest pengar i, naturligtvis. Så det minskar ju också risken och sådär. Sen finns det alltid risker, och jag menar, nu är bara att se hur börsen reagerar just nu. Det är ju när allting egentligen faller, framförallt om det bolag visar någon form av tillväxt, då vill ju marknaden sälja av dem väldigt, väldigt snabbt nu, för det vill vi ju inte ha, utan vi vill ju ha någonting sånt där som växer med 4% per år sedan 50-talet. Men sånt där går i vågor och det kan vi inte göra någonting åt egentligen.
Vad skulle få dig att sälja LVMH?
Ja, det är väl egentligen klyschesvaret som man ger på allting, att när de slutar leverera, man slutar tro på det där och så. Och det, jag har ju väldigt svårt att se det, men jag har ju blivit överraskad för det naturligtvis. Det kan svänga ganska snabbt. Men just när det gäller LVMH så kan jag liksom inte se. Jag har aldrig varit orolig inför en rapport. Det har varit alla andra bolag jag ägt egentligen. Aldrig varit, inte alltid orolig inför rapporter menar jag inte. Men i andra bolag så har det varit mer så, hänger tillväxten med, liksom är marginalerna fortsatt starka och sådana grejer. Men när det gäller LVMH har jag aldrig varit orolig för det. Kanske lite grann då när det var som värst inom KU. Man tänkte, men hur illa blir det? Men det var ju liksom en gång då. Men annars så, jag menar, det är sån icke-grej för mig när LVMH rapporterar. Det är liksom bara att se hur bra går det nu. Och visst, jag har ju varit med om att de har fallit 5-6% och att det har varit lite svagare något kvartal och sådär. Men jag menar, rapporterna där blir liksom inte spännande för att det är så pass stabilt. Det är väldigt skönt att äga lite sådana bolag också, för det är liksom mentalt ansträngande att när man äger bolag som i och för sig kan vara fantastiskt roliga att äga för att de liksom aktierna stiger och sådär över tid, men där de är väldigt beroende av att tillväxten hela tiden håller i sig. För nu har vi varit i extrem period sista månaderna här, men alla bolag som är liksom så här väldigt snabbväxande, de blir ju väldigt hårt straffade när de... Jag menar, marknaden kan ju vara oerhört elak. Man kan liksom slita sitt hår ibland när en aktie faller 10% på att det är bara pyttelite lägre tillväxt ett kvartal och sådär. Men det är ju så det funkar. Det är ju bara en del av det hela. Men LVMH har aldrig känts på det sättet. Jag har aldrig varit orolig för dem på något sätt. Utan det är så där klassiska byrålådeaktien egentligen. Och ingen kan veta vad som händer det närmsta året. Men aktien kan stiga, den kan sjunka och så vidare. Det har jag absolut ingen aning om. Men jag skulle bli oerhört förvånad om tillväxten skulle falla väldigt mycket, om det inte liksom händer någonting riktigt tråkigt. Jag menar, det är inte den typen av bolag som där det slår mellan kvartalen som det gör. Jag pratar om tillväxtbolag att det slår, men det är bara att se liksom hur Volvo, Ericsson och de där 100-åriga bolagen liksom, det kan ju slå ganska rejält mellan kvartalen utan att man inte har en aning. Visst, om man har örat på rälsen jättemycket och kan liksom ha koll på hur världsmarknaden rör sig och så där på en extrem nivå kan man säkert få lite tips, men jag tycker det är väldigt ofta som de bolagen liksom, och det är samma som med bankerna som jag var väldigt intresserad av en gång i tiden med deras kreditförluster som kan också straffa dem då, aktierna och så där, och Ja, visst, man kan säga det beror lite grann på hur vad det är för tider och hur ekonomin går, men samtidigt så kan ju en bank bara helt plötsligt få, det är ju ingen människa som visste att ja, oj då, jag kom med en stor jäkla kreditförlust där och marknaden hamrar ner aktien och så där bara på ett kvartal. Det är ju trots att de har en enormt stabil, om man tar storbankerna i Sverige, enormt stabil verksamhet i övrigt, så man är ju aldrig immun mot det där, men just LVMH har känts som en trygg och fin aktie att äga, och därför jag liksom har gjort det nu i egentligen sedan början av 2016, och jag räknar med att det är den aktie jag kommer äga längst utav det jag äger. Men det får vi se.
Är det någon värdering på LVMH som skulle skrämma iväg dig från aktien?
Ja, alltså, absolut. Om det skulle dra iväg liksom P40 uppåt eller någonting sånt. På, jag menar så riktigt, riktigt extremt. Men det, just nu så ska vi nog inte vara oroliga för det. Mm. Men,
jag har noterat innan att du har sagt att du har lite siffraversion, och jag har förstått som att du inte räknar jättemycket på dina case.
Nej, men det stämmer ju. Det är fel att säga. Jag naturligtvis så räknar jag titta på följesiffrorna och sådär, men det är inte det liksom att de skulle ha lite lägre tillväxt eller lite lägre marginal eller något sånt skulle få mig att sälja det. Men där skulle man se att det börjar hända saker som är svåra att förklara, ledningen inte skulle komma med någon vettig, bara ursäkter och sådär. Det är de typiska tillfällen när man ska dra öronen åt sig, oavsett vilket bolag det är, men ja, det har vi ju inte sett något prov på alls egentligen i LVMH.
Och om vi byter ämne lite från LVMH, så släppte du ju en bok som du pratat en del om i poddar. Vi ska inte gå igenom den allt för mycket den här gången, men om du skulle ta med dig en grej från boken som du tycker är den kanske viktigaste, vad skulle du ta då?
Den här boken var ju liksom, det var ju kanske tredje försöket för mig. Jag började för väldigt länge sedan lite så här provisoriskt på en bok, men det blev ingenting. Så började jag för 4-5 år sedan och kom en bit, men jag tyckte inte riktigt jag hade en bra idé och sådär. Och just det här tanken då med de här 15 råden, det var ju, från början så var det ett, jag höll föredrag för aktiespararna för snart 2 år sedan var det väl, och jag tyckte jag hade ett bra ämne den gången som jag tyckte blev väl mottaget, eller 10 råd som jag ville förmedla. Och det var, då tänkte jag, jäklar, men det här kanske är ett ämne för en bok och sådär. Och sen hade jag då, när jag började lista upp, så kom jag upp i 25 grejer och sådär. Men sen så tänkte jag, det måste vara lite lagom mycket. Så de här 15 då som jag hade med där, de är ganska nedkokade. Och liksom varje gång som jag har blivit intervjuad och sådär, tidningar om den här boken, så vilket är de bästa 3 och sådär. Det är väldigt svårt att säga det egentligen. Men det, något som inte liksom står uppräknat som ett råd där, men som är en ganska röd, jag har en ganska tydlig röd tråd i boken, är ju det här att, apropå då med att jag inte då tror att siffrorna alltid är det som är det allra viktigaste, det är ju det här med att man måste liksom känna och förstå bolaget, som vi redan nu har pratat om, så här med, ja, hur ska man titta på Apple? Jo, man kan titta på siffror, det ska man göra absolut. Man kan se liksom hur bra säljer den här produkten, hur utvecklas marginalen och fria kassaflödet och sådana saker. Men mycket viktigare, och det som gjorde att många inte förstod Apple, det var ju att de inte förstod det här som vi pratade om för ett tag sedan här. Att de inte förstod den här känslan, den här liksom djupare uppfattningen om Apple. Och då är det dels då hur konsumenterna upplever dem, men också hur företaget fungerar. Och de sakerna blir så oerhört viktiga egentligen. Om man bara tittar på Apple då, så att först och främst då att kunderna är väldigt, väldigt trogna och sådana saker. Men sen också hur företaget drivs, liksom hur effektivt och hur annorlunda Apple drevs då. Om man då började läsa de olika böcker som har skrivits av insiders och sådär, så såg man att de var väldigt så här, funktionsdriven organisation. Där man till exempel, som Microsoft och många andra då, har haft så här, att man har, den här avdelningen är ansvarig för marknadsföringen av den här produkten eller den här produktkategorin. Den här är ansvarig, och så, ja, som sen börjar slåss då om vilken produkt. Men det är klassiska man har hört det från på en gång i tiden fruktansvärt misskötta bolaget Microsoft där då, att de höll på och slogs, Office-folket hatade Windows-folket och så vidare, och de skulle ha sina resurser och så. Medan Apple då, om man skrapade på ytan och gick in liksom och tittade på det, så kunde man ju se att de hade en betydligt bättre organisation som var driven av funktioner, så att de som var ansvariga för marknadsföring, de skulle marknadsföra Apples produkter, punkt. De som var ansvariga för försäljning i butik, de skulle sälja alla deras produkter. Oavsett vad nu de som tog fram produkter tog fram för produkter. Det här är ert jobb att se till att det funkar. Ja, nu börjar jag gå in på väldigt mycket detaljer och så här, men liksom, om man tittar och förstår bolaget, och nu kan man ju inte liksom åka och besöka Microsoft och så, men jag tror att svenska bolag som inte är allt för stora och så där, kan man komma i kontakt med, diskutera, och förhoppningsvis inte bara med IR-ansvarig utan med andra, och liksom förstå bolaget på ett djupare plan. Hur gör de? om man kommer in och tittar på hur gör de detta. Och alla de här mjuka grejerna, det kan ju vara vad som helst, har de stannat personalen hos dem? Är det roligt att jobba där? Liksom? Är det liksom, ja, låg personalomsättning? Är det, ja, om man liksom förstår hur bolaget fungerar och sådär. Oavsett vad det gäller för något. Det är svårt att säga generellt, för bolag är så väldigt, väldigt olika. Alla sysslar med att försöka tjäna pengar, sälja till någon form av kunder, varor eller tjänster. Men om man förstår liksom hur de är, hur de uppfattas hos sina kunder, konkurrenssituationen är naturligtvis oerhört viktig. Det är väldigt lätt att säga, ja men de finns ju 8 kända konkurrenter här. Jo, men ju mer man lär sig om ett bolag, desto mer får man ju förstå, och branschen då naturligtvis, förstår man vilka som är farliga konkurrenter. Och vissa bolag har egentligen inga farliga konkurrenter. Det är också en sån här kontroversiell sak att säga, för att man, alltså det klassiska är att alla affärsidéer och alla bolag konkurreras ut förr eller senare och så. Men vissa bolag står ju så oerhört starka, för ja, men som Apple då, jag tjatar för mycket om Apple, men liksom, de har liksom visst konkurrenter, men samtidigt så har de ingen som liksom kan konkurrera ut dem. På ett sånt. Kan påverka och så, men de har liksom byggt upp en så pass stark närvaro på olika marknader. Kundlojaliteten är så pass hög och så vidare. Så av allt som man kan se idag så är konkurrenstrycket ingen större fara för bolaget. Och den typen av saker är ju oerhört viktigt att lära sig, vilket bolag det än är. Och det kan ju inte se på det sättet. Du kan ju se det indirekt i bokföring och så, men du kan ju inte se det direkt. Det är också så här, mjuka grejer som låter lite flummiga, men liksom bolagets kompetens att ta fram nya produkter. Det är en sak om man en gång eller två gånger kommer på någonting, och det är också en stor skillnad på, om det är en eller två gånger, eller om man kan göra, liksom verka konsekvent så att 9 gånger av 10 så blir det succéer som lanserar då. Eller om produkterna har generellt haft en lång eller en kort livslängd och den typen av grejer. Men det här är ju inte någon liksom raketforskning det här. Det gäller bara att ha tålamodet och viljan att sättas in i det hela. Och det blir ju mycket, mycket enklare om det är någonting som man själv tycker om. Jag menar det, om man själv kan konsumera produkten på ett eller annat sätt eller liksom trogen kund och så. Det är inget skäl att köpa en aktie, men det är någonting som är lättare att lägga massa tid, för det krävs ju många, många timmar för att sätta sig in och följa ett bolag på den nivå som jag tycker att man ska göra om man ska äga enskilda aktier.
Du har varit inne på det lite, men hur kollar man upp de här mjuka värdena bäst? Har du några specialtips som du
efter? Jag tänkte på det, att det låter som att du gör lite lynchning. Alltså Peter Lynch har ju blivit ett verb genom att han då lynchar, att han liksom är ute och spanar själv i butiker. Likaså Philip Fisher, investerarlegendaren. Mm. Han är känd för begreppet scuttlebutt. Mm. Det vill säga att man gör research på de som är närmast bolaget. Det vill säga kunder eller folk som är anställda på bolaget. Och jag får lite bilden av att du gör lite sånt här i din researchprocess. Kan du berätta lite om det?
Nej, men det beror helt och hållet på vad det är för produkt och så, men att använda den, uppenbara grejen, försöka använda den och så, men sen återigen, jag tar upp många av de här grejerna i boken, jag tycker att någonting som man bör göra reklam för om man är en intresserad och dedikerad investerare, det är att verkligen, nu har det varit lite coronastopp för årsstämmor och så, men att gå på en årsstämma och bara kunna gå runt och prata, och man kan ju prata med andra ägare och få kontakt och stå och fika med dem och så, men också att man har ju all möjlighet där att gå fram till vd och prata, jag menar, det är, de bits ju inte och så, det behöver inte just vara vd, men det kan ju vara vem som helst, om man har ett par frågor, liksom, ja, media skriver så här, jag såg i DI att det påstods att och så vidare, då kan man ju liksom, har man den möjligheten, med det, oavsett om det är IR eller om det är någon annan, framförallt om man kan stå och titta och se deras reaktion och så där, kan man ju se, om man är lite personkännare så kan man ju känna liksom här, försöker han glida ifrån den här frågan eller kommer han med bra svar, för många gånger när jag har haft sådana där, man har liksom undrat hur det har varit och så, då har det ju varit en väldigt stor hjälp att kunna prata med någon sådär. Man går inte fram och frågar hur försäljningen går det här kvartalet. Liksom. Det är ingen som svarar på det som världen ser ut idag, tack och lov. Men man kan ju absolut få höra liksom att nej, alltså det där fick de lite om bakfoten, och jag har liksom försökt att säga, få ut det, men så var det inte, utan det var på det här sättet och det där har vi löst nu och bla bla bla. Om det liksom, man känner att det inte är någon som bara försöker slingra sig utan kommer med vettiga förklaringar, man har förtroende för den här personen, då kan det ju liksom vara, det är ju inte på något sätt någon insiderinformation, utan det är liksom bara att nu har jag hört direkt ifrån och inte liksom fått filtret som media alltid är och alla de här snabba ja, men liksom körningarna hit och dit.
Så har du väl gjort ganska mycket i Evolution framförallt?
Ja, oja, oja.
Att du har åkt på mässor och så har du sett vad konkurrenterna har presenterat och du har pratat med bolaget.
Ja, och det gjorde ju också att, jag menar, Evolution då när jag kom in där början av 2017, de var ju ett väldigt okänt bolag och ja, det var ingen som var intresserad av dem alls egentligen, men det var ju inte ens så att DI skrev en liten notis när de hade rapporterat eller någonting sånt. Och det var ju så fram till för 2-3 år sedan och så. Och i den mån det diskuterades så var det ju liksom att ja, men nu kommer Netent och sådana grejer. Och sen som jag då och andra som jag hade lärt känna där som tittar mycket på det bolaget och branschen, vi slet ju vårt hår ibland i frustration över det här när man påstod att konkurrenterna hade och så. Och det var egentligen, det är någonting jag upplevt i många bolag, att folk gör väldigt falska ekvivalenser där. Och det är liksom, ja, det där är en konkurrent, men en konkurrent kan vara allt ifrån totalt ofarlig till ett intressant uppköpsobjekt till någonting fullständigt livsfarligt. Jag menar, allting kallas för konkurrent, men det är så otroligt stor skillnad på det. Och Evolution har ju inga konkurrenter att tala om överhuvudtaget egentligen. Och det betyder inte att det inte finns andra tillverkare, men det finns ju ingen som är, ja, mer än kanske en sjunde, åttondel så stor som de om man går utanför Asien då, som en speciell marknad, men liksom på övrigt globala marknaden. Och det betyder inte att det alltid kommer att vara så, men om det har varit så under lång period så säger det någonting. Och det är den typen av grejer som man kan få veta. Och jag tiggde ju till mig där att få besöka deras anläggning i Riga 2018, och det var ju liksom, som sagt, det var ju inget hemligt eller någonting sånt där, men att gå runt där och se den här enorma skalan som de verkar på och hur det går till och få liksom ställa lite frågor, hur liksom det tekniskt funkar, och det gav ju mig en sån otroligt bra inblick, tror jag, i bolaget, och liksom fatt, ja, men så här är det. Och då, det kan väl vara frustrerande när man hör så många säga att tror någonting annat. Jag menar, det är liksom, folk har ju på fullaste allvar skrivit om att man kan, det är bara att slå upp några baracker och inreda och köra liksom, och så är det ju inte. Rent objektivt sett så är det ju inte på det sättet överhuvudtaget i deras fall. Och det är väl egentligen i alla, jag höll på mycket med Härn och Gin och jag besökte dem och pratade med dem, och då får man ju väldigt, väldigt annorlunda förståelse för dem.
Men vad konkret tror du det är som gör att konkurrenterna inte kommer i fatt Evo?
Ja, men det är en kombination av väldigt, väldigt många saker. Evo har hållit på sedan 2006 och de började med väldigt basala enkla produkter egentligen, roulette och sen då Baccarat och Blackjack, och sen har de bara byggt vidare. Och den som kommer in nu eller har liksom, har ju en väldigt, väldigt lång väg att försöka komma ikapp. Sen är ju också den här grejen att det är enorma skalfördelar, och skalfördelar slår i den här verksamheten, och skalfördelar slår ju då åt båda hållen. Det är väldigt lätt att tänka på skalfördelar på det positiva sättet då, att ju mer man säljer desto mer tjänar man pengar, och de pengarna kan man då investera i verksamheten och vara ännu bättre, och så växer man ännu mer och så vidare. Men det går ju åt andra hållet också, att du måste ju komma upp över en viss nivå för att skalfördelarna ska kicka in. Och för skalfördelarna åt andra hållet är ju väldigt brutala. Om du inte tjänar några pengar först du har ett visst antal tusen samtidiga spelare och så där, då ska du liksom trycka in väldigt mycket pengar. Och förlorar du pengar eller tjänar du väldigt lite, ja, rent naturligt så har du väldigt lite att investera för, och då kan du inte ha en produkt som konkurrerar på allvar. Men vissa kommer att sitta och spela dina spel, men du har ju ingen chans att ta den stora marknaden. Men sen har vi också det här som jag sa då, liksom med Apple och andra företag, den mjuka grejen, den där stora kompetensen som blir i ett företag som är väldigt fokuserade på några få saker och gör det bäst i världen. Och det är ju ingenting som syns på balansräkningen på det sättet eller överhuvudtaget, och det måste man ju bara känna och genom att testa produkterna och se liksom hur de är och hur de står sig och kolla på konkurrenterna och sådär. Men det är, jag har ju pratat alldeles så mycket Evo i alla möjliga sammanhang och sådär, och det blir lite, egentligen blir lite dumt i längden, för att man blir på något sätt sån här, ja, nästan som att man för talan för det bolaget och så, ju mer man pratar om dem och sådär. Men en fördel som har varit med det för mig är ju att jag har kommit i kontakt med de som kan bolaget. Alla de här som tror att de kan någonting och pratar dem. Det blir ju, det är helt meningslöst, det är till och med negativt att ha diskussioner med dem. Men de som kan bolaget, oavsett om de tycker om det eller inte, det är ju de man vill komma i kontakt med. Och där märktes det ju då hur det stort intresse det började bli 2020 från utlandet, och framförallt från amerikaner, men egentligen tyskar, israeler, Hongkong, Australien, alla möjliga. Och anledningen till det, och det är någonting som jag tror väldigt många har missat, så där liksom, att Eva har ju liksom de finaste siffrorna, lite beroende på vad man mäter, men av OMX S30 då. Men grejen är ju också att de har bland de finaste siffrorna i världen om man tar lite större bolag. Absolut finaste siffrorna i världen, och det är det som har gjort då att jag har pratat med de här killarna då som har hört av sig till mig, för det, ja, det har enbart varit killar tror jag. Så de har ju fått fram de här liksom motsvarande börsdata och sådär på en global koll på bolag. Att det finns ju ingen som levererar så här. Fangbolagen gör inte det. Det är liksom, vi pratar om en handfull bolag egentligen, om man tar så här lite större bolag, men typ 100 miljarder kronor och större i börsvärde eller någonting sånt i världen. Det är oerhört få, och det är någonting som jag tror, ja, väldigt många som inte har tagit till sig det. Sen är det ju frågan om hur det går i framtiden, och det får vi se och sådär. Och aktien har ju straffats mycket det här när marknaden inte tycker om bolag som växer och är lönsamma och sådär. Men det är ju på det sättet helt enastående, och då, ja, då blir ju diskussionerna ganska fåniga ibland när de till exempel som senast, eller förra rapporten då, marginalen gick från strax under 70 till strax under 69% i EBITDA-marginalen. Och det blev en massa kritik på detta eviga finanstwitter liksom om, och aktien då slaktades lite slags, och gick vi ner 8% i starten. Så jag menar det, ja herregud, man kan ju sitta där och gnälla på att ett bolag som har ökat sin marginal nästan varje kvartal de senaste 8 åren liksom sjunker med 1% ner till bara 69% som inget annat bolag överhuvudtaget i princip har. Jag menar visst, det kan man ju hålla på och gapa om, men det blir ganska fånigt egentligen om man liksom ska vara på den nivån som man kritiserar ett företag. Man får ju ändå någon gång titta sig lite grann i spegeln och fundera liksom, ja men vänta här nu. Det finns nog andra företag, väldigt många andra företag att rikta den typen av kritik emot i sådana fall.
Kan du känna att finanstwitter blir lite störigt ibland? Eller vad,
ja,
man ska,
ja. Jag tycker att det har blivit sämre på det sättet. Men det är ju, Twitter är en levande organism, det är ju som, vad ska man säga, det är liksom som ett stort socialt globalt experiment egentligen. Alla kan skaffa sig en eller flera identiteter och sen säga och göra nästan vad de vill. Ja. Det finns ju vissa gränser, men i princip inga gränser. Och då man tar liksom finanstwitter, det gäller oavsett om det är Sverige och andra länder, det är liksom, ja, eftersom det går så snabbt och är så enkelt så blir det där som allting händer. Ingen är ju utan, alla som håller på med aktier är ju där på något sätt. Och det är en enorm tillgång jämfört med förut. Och jag tycker att det har blivit ibland sämre på ett otrevligt sätt faktiskt. Och jag pratar inte här om att man har olika åsikter och att man liksom bråkar om vilket bolag som är bäst eller kritiserar varandra även liksom högljutt och sådär för vad man gör och sådär. Utan det finns ju, men egentligen som det alltid är, man kan ju tänka sig så här att alla vi som är i det här forumet, vi är väldigt lika, och det är vi ju. 97% liksom är ju liksom 30 plus, tycker jättemycket om aktier, intresserad för finans, vill tjäna pengar, ha en viss livsstil och sådär. Det är väldigt typiska då personerna och sådär, och är ju egentligen bara ute efter att hålla på med sitt stora intresse och dessutom då kunna liksom, ja, och även visa upp, titta vad jag har köpt och sådana där grejer. Och det, jag kommer ihåg, jag kan jämföra lite grann så att man tänker att alla är ju inte sådana. Och det kan ta tid att förstå det. Jag kommer ihåg när jag var aktiv på min nation då, jag läste i Uppsala, och jag kommer att känna att vi var ju väldigt, väldigt lika där allihopa. Jag menar, det var ju medelklass och uppåt, ungar liksom, som, eller ungar ska jag inte säga, men liksom, vi var väldigt lika väldigt många av oss. Vi, ja, personer som jag tyckte att skolan var intressant och sådär. Man ville bli någonting, man hade liksom karriärströmmar. Men samtidigt så ville man ha roligt och man liksom jobbade och slet och festade hårt och hade riktigt kul och sådär. Och jag kommer ihåg den känslan sen när jag blev lite äldre, lite mognare och lite, förhoppningsvis lite klokare sen. När man satt ihop olika saker som man hade sett, man hade liksom rensat bort vissa saker som... Man hörde saker om människor och såg saker, men man tog det inte riktigt till sig för att det låg utanför den här ramen av hur man tänkte sig att vi var där. Och de flesta av oss var ju på ett visst sätt och höll ju inte på med något fuffens eller var konstiga eller hade mentala problem eller höll på och knarkade ner oss. Eller oavsett vad det är för någonting sånt där. Men jag kommer ihåg sen efterhand man pratade och man fattade lite mer att den här liksom... Den 20:e personen eller någonting sånt, eller av de här några hundra som man hade lite koll på och så där. Ja, var 20:e liksom var ju något helt annat. Och det märks ju också på Twitter att där finns ju en del personer. Dels kanske då, som det är synd om då, som har lite lite svårt på något eller annat sätt, mentalt eller någonting sånt där. Men det finns ju också några som är skumma individer.
På vilket sätt menar du då?
Ja, men alla finns ju på Twitter egentligen, och alla som håller på med aktier är inte Guds bästa barn. Och nu låter det som att det här är något jätteproblem, men det är det inte. Men några få personer kan ju förpesta väldigt, väldigt mycket, på samma sätt som en liten grej i en soppa kan förstöra den eller sådär.
Och man kommer inte ifrån det online heller på samma sätt.
Nej, du kan ju inte göra det, och folk kan ju liksom, i och med att det inte, till skillnad från Facebook, det finns ju falska konton där naturligtvis, men liksom, just Twitter är ju liksom så accepterat att vara helt anonym, och ingen, jag menar, många är ju helt anonym, inte bara så att ja, jag har den här, det här namnet, men jag har en bild på mig, eller alla vet vem jag är, eller många vet, eller ungefär vem man är och sådär. Och den grejen tycker jag, och nu kanske jag då, men ja, man får fler följare och sådär, så råkar man ju ut, och jag pratar ju inte liksom om att det här med så fort man skriver något, eller någon som kallar den för dum för att man har fel, eller någon annan säger att ja, det var ju fullständigt självklart, vad tillför det där, ja, men de där sakerna, så funkar ju vi människor och så, men liksom det kan ju hända betydligt otrevligare saker som jag kanske börjar reagera lite mer på senare tid, när man ljuger om människor eller
ja, nu har vi pratat lite om nackdelarna med att vara transparent och även vara transparent på Twitter och sådär. Vad skulle du säga att fördelarna är då?
Ja, hur många som helst egentligen. Man kan ju säga så här att skriva konsekvent gör ju att fler följer en och sådana saker. Det gör ju att man får komma i kontakt med en massa fantastiska människor och sådär. Och det är lätt att uppfatta om man klagar på någonting att man tycker att någonting är skit. Men det är det ju inte, utan fördelarna överväger något enormt. Men det är ju de här negativa, och framförallt om vi tar riktigt svarta saker då, eller mörka sidor, de kan ju ta upp och ta bort mycket av den här. Och det är ju egentligen inte någonting praktisk betydelse, utan det är mer liksom att man kan må dåligt av det.
Vill du ge något konkret exempel?
Nej, men liksom, det kan ju vara vad som helst. Ju mer känd man blir, i den mån man är känd på Twitter, men inom Twitter och sådär, desto mer skit får man ju naturligtvis. Och det är inga problem så länge det liksom är på, inom liksom, de normala parametrarna så där. Men det gör ju också att folk kan ljuga om en och skriva väldigt obehagliga saker, eller ja, egentligen göra vad som helst som ligger liksom långt utanför det som, även om det är riktigt högt i tak, ligger, ja, men liksom i princip är kriminellt beteende, fast inte kanske, det är svårt att var gränsen går och så där. Men på det hela taget så är ju liksom Twitter är ju, det är där vi alla är, som säkert alla som lyssnar på den här podden har ett konto, och det är där som vi får liksom blixtsnabb information och så vidare. Men jag tycker det är väldigt, så jag vet ju flera som är väldigt, väldigt duktiga och har väldigt mycket att bidra med. Jag vet ju flera som har liksom berättat för mig då, mellan skål och vägg, liksom varför de är väldigt lite aktiva nu för tiden. Och det är fruktansvärt synd att personer som inte ens, ja, absolut inte borde vara där, kan ju liksom göra att folk liksom, nej, nu håller jag mig borta. För att man, ja, om inte annat, folk kan ju vara väldigt oroliga också, för att de kan ju ha en hemlig identitet helt enkelt, för att folk fattar att de har pengar och ja, att det kan bli farligt. Och minsta lilla antydan till att någon liksom har tagit reda på vem man är eller vad som helst, det har ju fått folk att lämna Twitter helt. Jag vet flera som har lämnat helt och hållet genom åren, det var 10 år som jag har varit där och så, som har berättat det, att jag skriver bara DM nu för tiden för att...
Men på tal om Twitter så skrev du ju så sent som igår på Twitter att du har sålt Netflix, och det såg att det rörde upp lite känslor.
Ja, det är väl anledningen att man inte ska... Jag slutade för flera år sedan att skriva om när jag köpte, eller ökade och köpte nya och sålde, bara för att det blir så mycket tjafs. Och det här var ju då på frågan då, inför det här programmet då, vad jag skulle kommentera mitt ägande just i Netflix. Men ja, då tyckte jag att det var lika bra att säga att jag sålde de sista efter senaste rapporten, för att de är ju nere i en svacka, och jag har liksom minskat under en period, och framförallt så har det övriga innehav då stigit och sådär. Och Netflix är ju ett fantastiskt bolag, för de har en sån oerhört kompetent organisation och sådär. Man kan klaga på att de producerar en hel del skit också, men de har också en hel del som folk vill betala för och sådär. Och den stora nackdelen och anledningen till att jag har hållit mig ändå, ja, betydligt mindre exponerad mot, jämfört med de, ja, men som LVMH och så där, det är att LVMH är ju väldigt, som jag sa där, väldigt förutsägbart liksom. Det är bara fråga om hur mycket växer de. Växer de med 17 eller med 24%? Men det är liksom inte hela världen. Men ett bolag som Netflix, dels är de så oerhört svåra att veta hur många. De, liksom, de guidar ett visst antal ökningar av prenumeranter då, eller abonnenter till nästa kvartal. Och det är så bra som de vet då, en månad in i det kvartalet. Men du har ju ingen möjlighet där. Till skillnad från Evolution kan du sitta och titta i deras lobby. Ja, verkar det komma fler spelare och så där. Det är ju flera som gör det. Det är som gör det väldigt, väldigt väl och har väldigt koll på det. Men Netflix kan ju inte egentligen göra det. Utan du har ju hela tiden den överraskningsgrejen. Vad blev det egentligen för tillväxt? Och det tycker jag, det är liksom den läskiga delen. Med det. Och det är absolut inte bara Netflix. Det är egentligen jättemånga. Det är det normala egentligen att man inte har så stor koll på hur just det här kvartalet har gått. Och det blev ju lite så här perfect storm där med just Netflix, att investerarna drog sig väldigt kraftigt bort från tillväxt samtidigt som de började underträffa, och det var ju inte så jättemycket heller, och det fanns ju en del förklaringar och så där. Men de fick liksom inte underträffa marknadens förväntningar alls efter då Q4-rapporten när de sjönk med en 20%. Då, jag var inte alls tungt investerad då, men då tänkte jag, men nu säljer jag det mesta här, för att jag vet inte hur nästa rapport kommer att bli. Och blir det att de underträffar igen, och det gjorde de ju då, då vill jag inte sitta med mer än ja, en procent eller någonting sånt där. Men jag liksom har inte alls kastat bort tankarna, eller vad ska man säga, liksom lagt ner Netflix mentalt och så, utan jag tror det här är fjärde gången som den aktien rasar med mer än 60%. Det var någon som visade på Twitter som vanligt, och de har ju kommit tillbaka alla gånger hittills när det har gått sämre för dem. Men samtidigt, just nu är det ju inte liksom klimat för dem, så jag tror att de har ju mycket att bevisa nu. Men skulle de börja på nytt visa liksom fina siffror, då kommer de väl förr eller senare tillbaka. Men det...
Disney rapporterar faktiskt idag, tror jag. Jaha. Så att, det ska bli väldigt spännande att se hur deras user growth ser ut kontra Netflix. Mm. Jag har ju skrivit om Netflix en del också på Twitter, och vi har ju skrivit lite om det också. Mm. Jag har ju faktiskt varit lite skeptisk till just konkurrenssituationen där. Mm. Om man då ställer i relation till exempel LVMH mot Netflix, så tycker jag personligen att LVMH har en ganska så mycket tydligare konkurrenssituation eller en bättre marknadsposition, kan man säga. Mm.
Men vi har ju också någon tittarfråga till, och du behöver inte svara om du vill, men hur ser...
Oj, då är det som kommer nu då.
Det är något väldigt mörkt.
Nej, den är inte så...
Nu kommer det stora VM-ordet.
Nu kommer basuckarna. Ja. Nej, den är inte så farlig. Men hur ser portföljen ut nu? Jag antar att det är Evolution, LVM, och är det några fler innehav?
Nej, det är i princip de. Jag äger ju en del sådana småbolag. Men nu, ytterligare en sak som jag inte ens... Ja, nu är ju fortfarande Hernegin onoterad, även om de nu har bestämt sig för att de ska notera sig. Så då kan jag ju... Eftersom fortfarande onoterade kan jag nämna dem. Men jag äger ju en del sådana här små innehav också. Så där. Men liksom, det enda som spelar någon roll för mig egentligen, det är ju Evolution och LVMH. Och det har ju varit tråkigt den senare tiden. Kanske inte så mycket med LVMH då, men Evolution har ju fått väldigt mycket... Mycket pisk, beroende på, kanske inte så mycket bolaget, men mer hur stämningen är på börsen nu.
Men de är inte ensamma heller, det kan man säga.
Nej, det är i princip ingen som har gått, det är väl de här riktigt mer tråkbolag, Berkshire Hathaway och de där.
Men ska man sammanfatta dagens podd, så får man väl helt enkelt säga att du tycker att Bernard är en fantastisk bolagsbyggare. Det är väldigt viktigt med varumärket, Det är väldigt viktigt med varumärket, produkten och liksom de mjuka värdena i bolaget. Man ska inte glömma bort det. Det är lätt att fastna kanske i Excel-modellerna.
Ja, det är väl ungefär. Mm. Ungefär så. Sen tycker jag då att är man intresserad av varumärken, så behöver man titta på LVMH. Och det är ingen rekommendation på något sätt. Jag tar inget ansvar överhuvudtaget. Men jag tror att om man liksom tycker... Det är väldigt många som tycker det är intressant med varumärken. Det märker man ju. Och LVMH kan ju säga, just ur ett Twitter-perspektiv, har ju varit underbart att äga. För att det är ju totalt okontroversiellt. Det är väldigt mycket tjafs om vissa bolag. Inget nämnt, inget glömt. Men LVMH är ett... Om man liksom tror på det och har gjort sin egen analys och så vidare, så är det ju ett trivsamt bolag att äga. Sen får vi se hur aktien går nu när marknaden går ner och så där. Men jag kan med i princip 100% i säkerhet säga att man kan sitta i betydligt sämre bolag just nu, även äldre bolag, än vad LVMH är. Även om jag inte har en aning om hur aktien kommer att gå det närmaste året, men det har jag aldrig haft.
Suveränt. Med det så får vi tacka för dagens avsnitt. Vill ni läsa mer om Magnus, så har han ju både en blogg och som sagt boken Investera med rätt fokus. Och med det säger vi tack för idag, så ses vi nästa vecka.
Tack så mycket.
Och det här är en podd som görs i samarbete med Kalkyl.
Yes.
Tack så mycket.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.